Hej! Innan vi drar igång dagens avsnitt på riktigt vill vi säga ett stort tack till de som varit patroner till oss på 10-dollarnivån i 3 månader eller längre. Och därför säger vi idag ett extra stort tack till Louise Sandestam. Nu startar vi podden. Hej och välkomna till det 31:a avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lott Larsson och mig, Gustav Brink Larsen. Hej Lisa!
Hallå!
Du sitter där borta.
Ja, jag sitter här borta. Alltså varje gång du presenterar podden så säger du liksom välkommen till det 20, 21, 22, bla bla bla, vilket avsnitt det är. Och så nu var det 31. Det känns som att jag typ i varje avsnitt säger bara, åh, är det redan 31? Alltså så. Men det är verkligen så det känns. När du säger det så bara... Har vi suttit här 31 gånger och spelat in?
Och då har vi inte räknat med de Patreon-exklusiva avsnitten.
Nej, precis, precis.
Eller våra 2 specialavsnitt som vi har
just
också.
Just det, också. Och något så här failat avsnitt i början som vi aldrig släppt ut.
Ja, det första som ni aldrig kommer få höra. Där vi försökte lära oss. Där vi pratade typ om samma sak som vi gjorde i det första avsnittet, fast mycket sämre.
Ja, precis. Det var ett träningsavsnitt. Ja. Skitsamma, det har inte hit. Men ja, i alla fall.
Jag har suttit typ nästan 40 gånger redan och spelat in.
Det är helt otroligt.
Det är mycket, ja. Och då är det bara den här podden. För jag har ju en liten nyhet att dela med mig av den här gången.
Och där lyckades du. Det gick 30 sekunder och sen fick du in din smygreklam.
Ja.
Gustav har en ny podd tillsammans med hans vän och kollega Mattias.
Ja, vi pratar om svensk krim. Den heter Från bäck till bron. Och i första säsongen här pratar vi om Martin Beck-filmerna med Gösta Ekman från tidigt 90-tal. Så är ni intresserade av svensk krim, lyssna på Från bäck till bron. Mattias har vi rekommenderat hans andra podd också tidigare. Den heter Kungar och krig, handlar om svensk historia.
Som faktiskt är en väldigt bra podd, ska jag säga. Jag tycker också, och nu säger jag inte detta för att Gustav är en associate of mine, utan jag tycker faktiskt att, jag tyckte ju detta var ett skämt, ska jag erkänna, när han kom med idén då att göra en podd om Gösta Ekmans Beck-filmer. För jag tänker typ när man hör Gösta Ekman bara, kul, Stickan och Papphammar. Det är typ, alltså Jönssonligan är den värsta, eller det är den värsta filmserien jag vet. Jag avskyr dem alla. Jag tycker Dynamit Harry är lite söt, men då gillar jag honom skådisen mer som Alfred i Emil i Lönneberga. Så jag kan säga, jag tyckte att det här var ett jävla hån, men eftersom jag nu har tvingats in i denna researchen ofrivilligt då, eftersom vi delar hem, så måste jag säga att jag är jätteintresserad nu. Så jag tycker ni ska ge den en chans. Jag väntar också med spänning på Bron-avsnitt, för jag är ett stort fan av Bron.
Det får vi se när det kommer.
Ja.
Vi ska också ta fullständigt avstånd från allt Lisa sa om Jönssonligan. Ska jag säga att jag gör, jag älskar Jönssonligan. Alla med Gösta Ekman framförallt.
Hur kan du ta avstånd?
För att Gösta Ekman är
bäst.
Ja, bäst, precis.
Ja, jag tycker om Gösta Ekman, han är jättesöt. Men jag gillar inte de filmerna, absolut. Jag avskyr Vanheden mest av alla.
Man gillar ju inte Ulf Brunnberg.
Nej, det är ju det man inte gör. Är han typ inte så här jättesexist och rasist?
Han har väl utvecklat åt det hållet, känns det som, i alla fall, utan att ha exakt koll på vad han har sagt. Jag såg en trailer för en ny Jönssonliga. Ska ju komma, de ska göra reboota den med
älskade Henrik Dorsin. Det är typ min idol.
Ja, jag tycker om en sak med Henrik Dorsin, och det var han spelade på scen.
Bestefär.
Nej. Ja. Bögarnas fel är roligt såklart, det är groteskt och har gjort en hel del bra. Men jag såg honom på scen för många år sedan i Stockholm.
Erkänn, en gaffelkott.
Nej, okej.
Den är jätterolig.
Jag såg honom i Spamalot på svenska för en massa år sedan. Som jag tyckte, där spelade han huvudrollen. Och där var han rolig och han improviserade en hel del. Då fick jag verkligen säga till honom att nu kanske vi ska gå tillbaka till manus. Sådär liksom. Och han bara, okej.
Okay. Henrik Dorsin är skitsöt och jätterolig. Ja. Jag måste säga, Ove Sundberg är ju typ hans...
Det har blivit hans paradroll nästan, tyvärr.
Ja, det har tyvärr blivit det. Jag tycker så här, YouTube, alltså, oh, gud, gå in på YouTube och kolla på Henrik Dorsin roast på Berns. Det är ju det roligaste klippet någonsin. Jag ska inte spoila mer än det. Please do it.
Och där spelar ju så här Anders Ankan Johansson nu i den nya Jönssonliga-filmen ska spela Vanheden. En helt annan känsla än Ulf Brunberg.
Jag visste inte att han var skådespelare.
Jag vet inte om han är det. Eller det är han ju till viss del. Men han har ju mer varit radio- och tv-person fast spelar sig själv. Alltså så är det i olika roller.
Ja, men han är
alltså,
sig själv.
Programledaraktig
ja,
liksom.
I olika tappningar typ. Så här, ja. Men så här, På spåret är han ju, ja. Var han ju ganska rolig tyckte jag. Och lite så här kul att titta på. Och sen nu har han ju med en massa andra program
också. Och det är Anders och Måns från början med radioprogram och hur funkar det. Eller
P3
så.
Eller?
P3, ja precis. Ja. Och har väl gjort det på tv en hel del också. Vi är med i den Bäst i test som går nu på, med Babben.
Mm.
Och även David Sundin som spelar Dynamit Harry.
Ja, just det. Jag hatar ju för sig det programmet Bäst i test. Men det,
ja, du brukar gömma dig när jag sitter och kollar på det.
Ja, jag tycker det är så fruktansvärt. Jag tycker det är jobbigt. Alltså, jag skäms så jättemycket. Och jag skäms redan tillräckligt mycket över mig själv. Och mina egna tillkortakommanden. Jag har inte plats för att skämmas för andra.
Nej, men jag tycker det faktiskt är ganska... Jag tycker det är festligt. Sådär, liksom.
Förstå det att det är underhållande. Men det är bara inte för mig.
Nej. Ja, oavsett, jag gillar ju Anders Jansson också som är med där. Så att,
det gör jag också. Han är från Skåne så att... såklart.
Ja, men skitsamma.
Skitsamma, det var ett jättelångt sidospår. Ja. Det vi ville komma till med detta var att lyssna gärna på Gustavs nya podd.
Ja.
Från Bäck till Bron.
Precis, den släpps varannan torsdag.
Ja, jag måste säga, jag är väldigt positiv till... inte positivt överraskad, men jo lite kanske.
Ja, men du tyckte inte, ja, som du sa, ämnet var inte något som var superintressant för dig i början. Medan jag då är liksom uppvuxen med det. Skitsamma, det var, vi skulle bara nämna det egentligen.
Ja,
så blev
det
jättelångt.
Ja.
Vi ska prata om mat och dryck idag. Om det vi ska gå in på själva poddämnet för dagen.
Ja, mat och dryck i tolkarsvärlden kan vi väl säga.
Exakt, såklart. Och om vi börjar med maten. Hur speciell är den egentligen, själva det de äter?
Ja, alltså mat och dryck är ju ett väldigt vanligt och stående inslag i Rowlings världsbyggande. Och tänker man på det så är det ju väldigt mycket som handlar om mat och dryck. De sitter alltid och äter och det är väldigt så här, tänker på det ofta när jag läser böckerna, att det är ofta väldigt så här detaljerat att typ Harry, Ron och Hermione sitter vid frukostbordet och de pratar om någonting medans Hermione lägger marmelad på sin macka eller Harry tittade på Seamus som la massa ketchup på sina korvar och så vidare. Så mat och dryck är typ med nästan hela tiden. Så jag fick, inför detta avsnitt nu, jag fick verkligen så här rannsaka mig själv bara för att komma till någon form av klarhet i vad äter de? Vad dricker de? Och så vidare. Och jag kom fram till den här uppdelningen. I ena sidan har vi liksom vanlig brittisk mat.
Det brittiska köket.
Ja, precis. Ja. Och det är väl liksom främst här vanlig typ husmanskost som finns i alla länder i sina egna liksom respektive tappningar.
Ja, precis.
Så vanlig brittisk mat å ena sidan. Trollkarsmat å andra sidan går ju lite grann ihop, för även trollkarsmaten, påhittad mat i bokserien, är ju såklart då i en lite brittisk ton kan man väl säga.
Mm.
Märks extra skillnad tycker jag när det kommer in när eleverna från Beauxbatons är på Hogwarts och husalverna liksom vill vara gäster, Hogwarts vill vara gästvänliga och bjuder på fransk mat. Då ser man lite grann att men det är direkt en skillnad liksom att det är massa rätter som Harry, Ron och Hermione inte känner igen på bordet och så vidare.
Mm.
Så det mesta är ju såklart i en brittisk anda eftersom Rowling är från England och serien utspelar sig i Storbritannien.
Ja, och själva middagsmaten och sådär är ju inte jätteanlunda mot mugglarmat.
Nej, det kom vi fram till lite när vi diskuterade att det som främst skiljer sig egentligen, det är ju drycken.
Mm.
Och typ alla versioner av godis.
Godis efter ett
jag tänkte dra några exempel. Så här, för vanlig brittisk mat, middagsmat liksom, har vi till exempel, eller till frukost kan vi börja med.
Mm.
Kippers är en jättevanlig brittisk frukost. Det är ju typ stekt fisk.
Mm.
Britterna är märkliga. Det är de verkligen.
Ja.
Men i alla fall, de äter, även på Hogwarts äter de ju toast, gröt, ägg och bacon och så vidare.
Ja, bönor och sånt som de heter. Vi har ju varit förhållandevis mycket i England, du och jag, jämfört med kanske Medel Svensson.
Mm.
Och det är verkligen det här man känner igen från deras, om man tar hotellfrukost där och sådär, som vi ätit en del. Och när vi gått ut och ätit frukost också.
Precis, så är det. Likadant middagsmat, så som shepherd's pie, löksoppa, savory stew och sånt här. Det är också, det äter de på Hogwarts, det äter de hemma hos familjen Weasley. Det är ganska så här... Det är vanlig brittisk mat även det. Och sån efterrätter då att man äter. Till exempel Harrys favorit efterrätt, så här treacle tart, sirapstorta kan man väl säga.
Ja.
Glass i olika pajer, så här äppelpaj, hallonpaj. Det är ganska i stort sett samma. Vissa drycker så som kaffe och te förekommer ju i böckerna jätteofta också. Särskilt te eftersom vi befinner oss i Storbritannien.
Precis.
Godis. till viss del finns det ju vanligt mugglagodis, typ choklad är ju en sån grej. Kan vi fråga professor Lupin?
Ja.
Choklad är mycket viktigt.
Ja.
Även den här, jag tänkte på den här typ torkade eller sockrade ananas som är Slughorns favoritgodis.
Mm.
Det är ju också en sån grej. Framförallt vid jul kommer ju det mycket i Sverige.
Ja.
Men i Storbritannien så är ju det en all around liksom att det är...
Det är vanligt godis.
Vanligt godis. Ja. För dem. Och ja. Det är inte bara ananas, det är ju även fikon och päron, ja. Och sånt. Men det är sånt som vi kanske mest har till julgodiset.
Ja, precis.
Generation äldre skulle jag nog säga att det är som äter fikon och nötter vid jul på det sättet,
ja.
I Sverige.
Ja, verkligen.
Så där var det inte så jättemycket skillnad. Däremot trollkarlsmat som inte finns i mugglarvärlden, som ingredienserna finns ju givetvis, men som inte är, ja men som är, vad ska man säga, som är påhittade av Rowling eller väldigt... Vad ska man säga, väldigt utformad av Rowling, så att säga. Den fick jag i mitt huvud dela in i typ mat som är till bara för att vara god. Och mat som är förtrollad, som faktiskt gör någonting eller som det händer någonting med när man äter.
Precis.
Så vanliga grejer, jag tänker till exempel att det är inte jättestor skillnad på typ vanliga lakrisstavar eller lakristrollstavar.
Exakt, och det är lite som det sa med choklad. Alltså en chocolate frog, visst, den är förtrollad till att studsa en gång.
Ja.
Men det är sen ändå vanlig choklad. Och men att det inte är deras motsvarighet till Marabou kanske. Utan de har ett eget märke på det.
Ja, precis. Precis. Jag tänkte även på... Ja, men honungsöl är ju en sån grej också. Det är liksom det Rowling som har... Vad ska man säga? Customiserat, anpassat det här. Liksom, att,
ja.
En typ av öl eller en typ av dryck. Lite alkohol i, men inte mycket. Liksom.
Honung finns, öl finns, men honungsöl är något som hon har hittat på. Om man säger sådär, liksom.
Precis, ja. Precis. Det är lite grann så. Men det är ju egentligen bara till... Sådana saker är ju till bara för att ja, men det är gott. Och att det är lite, det blir en utfyllnad i själva storyn att ha den här typen av godis som typ rekvisita till historien.
Ja.
Som istället, det är ju roligt att Harry får köpa licorice wands istället för licorice sticks till exempel. Som redan finns i typ alla affärer. Liksom.
Ja.
Och sen då det i motsats till den förtrollade maten som också kanske är godis och som är väldigt vanligt trollkarlsvärlden. Men typ ja, men chokladgrodor som du var inne på. Det är ju choklad men ändå trots allt förtrollad sådan.
Ja.
Bertie Botts bönor är ju också en sån grej. Det är en sån, det händer någonting, det är något speciellt med det. Liksom, det är magiskt och det är förtrollat. Och typ allting från Fred och George.
Ja.
Eller Weasley's Wizard Weezys.
Precis, för det är ju ändå någon form av mat det. Om än att det är de som har hittat på det. Men jag menar, om de kan hitta på det så är det ju ganska... Alltså, så här, de är bra på det liksom. Men, men det är inte något som då kommer vara unheard av att andra också skulle kunna göra.
Nej, precis.
Så att det är ju, det får ju rankas till mat om än att det är godis och för att typ skolka och sådär liksom.
Ja, ju precis. Det är ju liksom ätbart. Alltså det är mat med vanliga ingredienser. Men där själva twisten på det är att det är förtrollat på något sätt att göra... Det är förtrollat för ett syfte.
Precis.
Och jag tänker, en liten underkategori till det skulle i så fall kunna vara trolldryckerna.
Ja.
Som man inte gör för att det är gott. Men det var lite som vi snackade om innan avsnittet. Att man tar inte en Felix Felicis eller en Amortensia eller någonting.
Polyjuice.
Nej, men precis. För att det är gott.
Utan, nej, verkligen inte polyjuice.
Nej, så här. Utan snarare liksom att... Det är för ett syfte, ja. den här tar jag för att det ska hända någonting, det ska förtrolla mig själv eller det ska ge mig någon egenskap eller någonting som har ett syfte i sig.
Ja, så det är ju mat, men inte mat på samma... Alltså, det är någonstans en liten sidospår.
Vi kommer
det är lite som medicin, fast inte för att fixa någonting.
Nej,
utan
men
för
lite så.
För att enhansa dig på något sätt.
Det var faktiskt en bra liknelse. Det är så här, jag tar ju inte en Alvedon för att jag tycker att den är god. Men det är ju likväl någonting jag intar, något jag äter i, med min, liksom, som jag intar i min kropp.
Ja,
liksom.
Precis.
Så att, men det har ju snarare ett syfte mer än att jag tycker att det är gott.
Ja.
För det är det ju verkligen inte.
Nej, precis. Så. Och men viss medicin som vi tar i mugglarvärlden är ju... aktivt smaksätt för att smaka illa för att man inte ska vänja sig och tycka att det är gott. För att du ska inte ta det om du inte är sjuk. Så, och här är ju då lite grann, som vi sa, lite grann tvärtom. Att här är någonting, ja men Felix Felicis tar du för att få tur en dag. Eller polyjuice-börsen då för att se ut som någon annan. Så att det är lite mer åt det hållet. Men vi vill ändå nämna det liksom.
Ja, vi kommer inte prata om trollryckeri i det här avsnittet. Nej. För vi räknar inte det riktigt som mat. Men vi tycker ändå att det skulle nämnas för att där har vi någonstans... tre olika distinktioner av trollkarlsmaten. Vi har den som bara är till för att smaka gott och vi har den som smakar gott och också har ett annat syfte, typ chokladgrodor, de hoppar, de är lite roliga. Och sen den tredje då, trolldrycker, som egentligen inte alls är till för att vara goda utan bara, de har ett syfte för någonting. Liksom.
Precis. Men däremot på dryckesfronten så är det lite mer, om man jämför med maten då, om vi pratar om matmaten som du äter för att bli mätt, för att äta middag och kvällsmat och sådär, som ju är väldigt standard brittisk i det vi får följa, så är ju som vi sa, dryckerna finns ju mer. Alltså honungsöl verkar ju vara en hyfsat vanlig dryck.
Mm.
Vi har också, istället för vanlig whisky så har de eldwhisky.
Ja.
Och det finns någonting som heter Gillywater som vi kanske inte riktigt vet vad det är. Men nej, vi hör det beställas i alla fall.
Ja, men precis. Det finns ju på typ Tre Kvastas meny till exempel. Eller så här drinkmeny liksom, eller drinklista.
Ja. Och pumpkin juice, hur vanligt är det att dricka egentligen i Storbritannien?
Aldrig någonsin sett det någonstans, varken i butik eller i restaurang.
Nej, så det antar vi också är någonting som hon har gjort lite mer. Så här. Alltså,
en variant av juice, jag tänker så här, för pastis är ju jättevanligt i England att äta, men då är det kanske mer, jag brukar äta cheese and onion pastis till exempel, det är typ som en liten, om, ni vet sådana pajer man får på McDonald's typ, den äppelpajen som jag brukar ta exempelvis, typ sådan, fast i Storbritannien är de ju knepiga, så där lägger de ju i typ så här kött och potatis och potatismos och allt möjligt.
Det är men väldigt typ, märkligt.
Ja, men cheese and onion brukade jag äta för ofta när jag var i England, när jag var yngre, så sådana pastis är jättevanliga. Pumpkin pastis då, som Rowling använder i Harry Potter-serien, eller pumpa pastejer då, aldrig någonsin sett.
Nej.
Så det känns som att det är också Rowling som gör en variant av någonting som ska kännas lite magiskt och lite alternativt. Fast en pastej är ju ändå inget nytt.
Nej, liksom. Precis. Men det är det, eftersom att det då finns pumpajuice och som vi sa, Gillywater honungsöl, så att och det mesta speciella de dricker inte Coca-Cola, utan de dricker någonting mer magiskt som har lite samma ändamål. Alltså deras goda dryck är inte läsk, det är honungsöl.
Nej, precis. Den enda gången jag hör en läsk nämnas överhuvudtaget liksom, i hela serien, det är ju alltså, i familjen Dursleys kylskåp.
Ja, just det.
Alltså att de, jag tror det är i det sammanhanget, så här, de har tömt, det är då när Dudley stackaren ska börja banta och de tömmer kylskåpet på allting som han tycker är gott, typ så här med godisar och hamburgare och ja, men, fizzy drinks, säger de. Ja. Alltså det är typ läsk, kolsyrad söt dricka liksom.
Mm.
Det är nog enda gången man hör liksom så här läsk nämnas överhuvudtaget.
Ja.
Så det är ju ganska tydligt att det används inte.
Ja. Nej, men så det tycker jag är en rolig distinktion, att mat och rätter för att äta mat är ganska samma. Där har de inte hittat på så mycket.
Nej.
Efterrätter lite grann, pumpkin pasty, jag vet inte om det räknas som efterrätt riktigt, men
men typ.
Ja, och godisarna är också mycket mer magiska och drycken magisk, men det är som att man undrar lite grann varför, om hon inte bara kom på att hon kan ändra maten också. För vi får ju beskrivet för oss att det verkligen är en helt vanlig brittisk mat. Som ju dessutom inte är så jäkla... Alltså, brittiska köket är ju inte super hypat i världen.
Nej, det är inte så jävla kul.
Det är inte så att folk bara, om jag ska göra en restaurang, starta en restaurang med vilket kök? Det är brittiska. Nej, det gör du inte i Sverige liksom. Medan det franska, libanesiska, italienska, det finns massa restauranger med den typen av mat då liksom.
Ja.
Men det brittiska är ju verkligen, det är typ Storbritannien och dess forna kolonier som någonstans gillar det. Nya Zeeland är ju liksom samma mat i princip som åtminstone där jag åt när jag var där.
Ja.
Som i England. Och det är ju inte supernice tycker jag, alla de liksom här tråkigt färgade korvarna och...
Nej, det är lite så här som att när man får in typ en tallrik där allting är så här brunt.
Ja.
Och man bara, bajs med bajs.
Ja, men
gott.
Så.
Ja, men då är det så här typ brunsås, bruna potatis, lite brunkål och sen något brunt, ja men jag vet inte, jag kött i och för sig, men eventuellt något brunt kött.
Det är inte så jäkla sexigt.
Det är inte så himla roligt och det är som du säger, det är väl ganska så här, det brittiska köket är väl ganska så här internationellt utskrattat.
Ja, typ. Faktiskt.
Jag tycker så här, mash potato pie, liksom så här potatismos pie, bara på riktigt.
Ja, precis.
Ett pajskal med potatismos i.
Ja, vem kom på det här? Nej. Så dumt.
Mm, ja, väldigt.
Ja, men ändå så låter det ju, när vi kommer in till Hogwarts och till exempel då får på feaster och sådär, det låter ju jäkligt lockande ändå.
Ja.
Men det är ju liksom, alltså all brittisk mat är ju inte skit. Nu låter det som att vi sågade hela skiten.
Ja, men så här, specifikt brittisk mat tycker inte jag är så jävla god.
Nej.
Men det finns ju också mat i Storbritannien som inte är specifikt brittisk.
Nej.
Typ så här, man kan ju äta typ en hamburgare eller en, ja men så här, jag vet inte, kyckling och pommes eller vad folk nu äter.
Precis.
Liksom. Det finns ju det också. Det kan ju vara ganska trevligt.
Ja, precis. Och Så därför blir ju fisterna ändå lockande när hon då beskriver att ja, men det är ett berg med potatis och det är det ena med det tredje vad som finns där. Så blir det ju rätt jäkla nice ändå.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen, det ser sjukt gott ut. Det är en av grejerna jag tycker är väldigt mycket om med filmerna. Det är just att de inte slösar på matscenerna.
Ja.
Så här, jävlar, vad nice det ser ut.
Ja, det finns ju någon scen där, jag tror att det är från första, när Ron sitter med en kycklingklubba i varsin hand och bara äter. Bara, ingen äter så, men det är för att visa hur gott han tycker att det är.
Precis,
att han kan inte släppa den ena för den andra. Liksom.
Precis.
Vi får ju inte se jättemånga människor kanske laga mat i den, men...
Nej, jag tänker på två, tre kanske.
Ja, två personer och en ras, eller vad säger man, en art.
Ja.
Kanske. Vi har Mrs. Weasley.
Ja, och hon är väl den vi får se laga mat hela tiden. Hon står alltid och vevar i någon gryta och hackar grejer och häller i saker och hej och hå.
Mm. Sen har vi då en väldigt icke-magisk, nämligen Petunia.
Ja, som faktiskt, trots alla hennes andra trikottakommanden, verkar vara jävligt bra på att göra mat, måste jag säga. Hon är typ den ultimata hemmafrun.
Ja, hon gör mat och äter den inte själv, verkar det som.
Nej,
med tanke på hennes storlek också. Och på storleken av hennes, så att säga, hennes respektive.
Ja.
Hennes make och hennes son.
Ja, de är välgödda. Jag avundas dem.
Ja. Och sen är det ju då husalver, lite stort, men framförallt husalverna på Hogwarts och Creature, som ju börjar på Hogwarts.
Ja, jag tänker husalverna inklusive Creature får vi nästan säga, för som du säger, han blir ju en Hogwarts-alv mot sin vilja, stackaren.
Ja. Dobby är visserligen också där, men vi ser inte Dobby. Dobby lagar liksom ingen mat åt Harry eller sådär.
Nej.
Vi ser ju inte honom med Malfoys.
Nej.
Där antar vi ju att han lagade maten.
Absolut.
Om inte de hade flera husalver då. Och att han kanske hade någon annan roll, det vet man inte, men... Eller det sägs ingenting om det.
Nej, precis. Nej,
det verkar som att husalver, de får lära sig att laga mat.
Mm, och verkar vara himla bra på det, Hogwarts-alverna att döma.
Och väldigt generösa med det.
Ja, jäklar, ja.
Om du frågar Fred och George till exempel.
Ja, just det.
Ja. Men vem var de här tre, om vi ser husalver, vi plockar ihop dem i en bunt. Vad hade du föredragit?
Alltså, Hogwarts-maten utan tvekan. Men jag måste säga... Att Petunias tårta, den här som Dobby svävar och sen tappar i golvet.
Ja, den vi aldrig får äta. Eller aldrig får se äta.
Som ingen någonsin får äta. Beskrivs ju så jävla god. Typ så här tårta med typ kanderade violer och grädde och sånt. Alltså allt som jag älskar. Jag är sån gottigris.
Mm.
Så det... Den här, jag hade nog kunnat tänka mig Petunias mat också. Fram till som börjar banta Dudley. Då efter det så vill man ju inte vara där. Men...
Ja.
Jag tycker Mrs. Weasley, hon är säkert väldigt bra på att laga mat. Eller det är hon ju uppenbarligen. Hon gör ju den godaste maten som Harry vet, tänker han ju vid något tillfälle. Men den känns inte så extravagant. Och sen så tycker inte jag Mrs. Weasley är så trevlig heller. Så jag,
det är mer ett personligt agg där
för dig. Både och, tror jag. Så att jag, men på Hogwarts hade jag velat äta.
Ja, men självklart också. Ska säga, vi nämnde inte Hagrid, men det är för att han kanske inte anses som en bra kock.
Absolut inte.
Men vi ska faktiskt prata lite om Hagrid om en stund, bara så att ingen tror att vi glömde honom. Ja, men nej, det är ju svårt, med tanke på hur mycket vi får höra om så många olika feasts, alltså fester på Hogwarts, så är det svårt att inte säga att det är där man skulle vilja vara.
Mm.
Och när man dessutom vet från Fred och George, eller vi får ju reda på det i senare böcker, att det verkar bara vara att gå ner till köket och be om snacks och mat, så ger de så mycket som du vill ha i princip.
Alltså hade jag vetat det och jag hade bott där, jag hade rullat fram igen vad jag redan gör. Alltså det hade ju varit, jag hade varit där nere och tiggt hela tiden.
Ja, man hade bara gått ner och sagt, åh vad fint ni har det. Och man bara, här, ta 42 maträtter
med dig. Jag kan ta en kaka och sen så får man ett fat och så bara, tar man det och har som nattamat. Fan vad fint.
Efter vanliga bufféerna som man får till vardags då liksom.
Ja.
Ja, men jag, eller, nu ska inte jag säga samma sak som du, men jag är egentligen enig med dig att Petunias mat, med alla hennes tillkortakommanden, så verkar hon ändå duktig på det i alla fall.
Ja, och där får man också ge Rowling lite grann, att hon beskriver ju också ganska så här väl just när, liksom, när Dursley har gäster till exempel, när Marge är på besök och så vidare, så det beskrivs ändå ganska liksom så här, vad de äter är viktigt. Liksom att jag minns till exempel av någon sjuk anledning att de äter lax när Aunt Petunia, när faste Marge är på besök och Harry blåser upp henne till en boll.
Bang.
Då äter de lax till middag. Okay. Och det minns jag för att Rowling har beskrivit det tydligen så himla bra.
Mm. Ja. Här är ju negativt för mig som bokläsare. jag struntar ju i sådana detaljer. Mm. Jag är ju mer av en storyläsare. Det är därför som vi tidigare pratat om att du kommer ihåg ögonfärgen på folk som beskrivit. Så för mig bara, va? Jag har inte en susning liksom. För jag lägger sådana små detaljer eller vad, exakt vad de äter. Det är för mig egentligen... Nej, det sätter sig inte på mig av någon anledning. Och jag vet inte varför.
Tror inte jag är så bra på det egentligen. Men när det handlar om mat, då har jag ett detaljsinne av Guds nåde. Men det är för att jag är glupsk.
Du har också lyssnat på Harry Potter-böckerna ganska många gånger. Fler än alla andra i hela världen. Tror jag faktiskt.
Kanske.
Ja, så att du har lite koll på det.
Could be.
Men av de här tre då så säger vi att husalverna verkar vara de som lagar den mat vi är mest sugna på i Harry Potter-världen.
Mm.
Sen finns det ju de här liksom... Alltså, vi är ju på Three Broomsticks några gånger. Men, alltså tre kvastar. Men vi har egentligen ganska lite om mat där. Utan det verkar vara en pub dit de flesta går och dricker. Sen antar vi, och, eller så här, det serveras ju mat där, gör det. Men det är inte så att Hogwarts-eleverna, de vi följer i alla fall, är där och äter så mycket.
Nej, jag tänker så här, de behöver ju typ inte det. De, kommer alltid, de ska alltid tillbaka till skolan till middagen typ.
Precis.
Och vem hade inte velat spara sig till det?
Nej, så vi vet inte hur bra Smarta och hennes gäng är på matlagning. Men det är ju och lite samma sak egentligen i Diagongränden. Alltså på läckande kitten.
Nej.
Har vi inte heller jättemycket koll på hur maten är. Eftersom att de här två verkar vara två av de mest berömda ställena då. Läckande kitten beskrivs ju till och med av Hagrid som ett berömt ställe.
Ja.
Så antar vi ju att de serverar mat och att det är bra också.
Ja,
men vi kan inte säga så mycket om det.
Nej,
men ur böckerna.
Nej, precis. De har väl lite samma... Ja, men lite där som Dobby, typ hans syfte var liksom, även om han är husall så är hans syfte förstående inte att laga mat. Nej. Likadant så är tre kvastar eller Diagongränden eller läckande kitten då. Inte, de finns inte till för den anledningen, så där är det inte så viktigt.
Nej,
liksom.
Precis.
Men, ja.
Ja, men vi får ju, som du sa nästan innan, vi får ju en hel del matupplevelser i böckerna.
Ja.
Har du någon superfavorit?
Åh gud, ja. Det har jag verkligen. Alltså jag minns så himla tydligt att första gången jag läste första boken, hemma i mitt liksom sovrum i huset där jag växte upp, så... Att Dumbledore bara ställer sig helt så här casual i första kapitlet på trottoaren och äter en citronisglass.
Mm.
En liksom, eller så här citronsorbet. Jag blev så sugen på citronsorbet, och det är någonting vi aldrig haft hemma. Vi jobbar ju inte med isglass hemma i vårt hem liksom, utan där ska det vara något annat. Alltså det är liksom så här, min syster är en stor glassälskare, så det har alltid varit de fetaste glassarna hemma hos oss. Så någon citronsorbet har inte funnits. Men jag blev så himla sugen på det, och varenda gång jag ska köpa glass nu så är det liksom så här, om jag vill ha en glass till mig själv, jag är dessutom vegan, jag äter ju inte gräddig glass liksom.
Nej, det gör men jag.
Det gör du verkligen. Men citronsorbet är alltid mitt så här go-to-val. Ja. Jag sa det till Gustav innan nu, i vår matbutik här utanför så finns det mest typ hallonsorbet och mangosorbet. Det är lite av en besvikelse. Men jag tror det är Sia glass som har en sån jävligt god citronsorbet.
Okay.
Ja, den är så fruktansvärt fin. Så det är ju en av de första grejerna som händer i bokserien. Ja. Att Dumbledore bara ställer sig och drar upp en glass liksom, helt så här, från ingenstans. Och han frågar, liksom, hon frågar professor McGonagall om hon också vill ha. Och hon säger liksom nej tack.
Nej,
och liksom, som att hon inte tyckte att det här var rätta tillfället för citronisglassar, tror jag det står också.
Ja, det stod ganska uttryckligen så.
Ja, och man bara så här, Hur kan det inte vara tillfälle för en citronsorbet?
Det är alltid tillfälle för citronsorbet.
Det är alltid tillfälle för citronsorbet. Så det är typ en av mina bästa matupplevelser från bokserien.
Ja.
Och den första.
Ja, jag har ju den... Jag säger, där jag första gången lägger märke till det är ju när Harry kommer till Hogwarts första gången. Och maten kommer upp ur... Ja. Magiskt ur bordet.
Ja.
Och det, jag kommer som sagt inte ihåg exakt vad det beskrivs att det är där, men det är ju bara allt som man vill äta finns ju där. Och det tycker jag filmerna faktiskt har, de har fått det att bångna rejält i filmen också, och se ut som att det verkligen är allt man vill ha. För mig som då inte är vegan dessutom blir det ju ännu mer, för det är ju mycket som en hel gris ligger väl där och vad det är liksom. Ser ju jättestragiskt ut, men det ser också ganska gott ut faktiskt. Men när Harry kommer till skolan första gången, det ja, för mig är det när Harry gör saker första gången mycket som det händer saker. Jag har sagt det något tidigare avsnitt att när Harry kommer till Diagongränden och då jag kom in i det första gången ordentligt i böckerna liksom. Och samma sak när han kommer till skolan, då man bara wow, här är det mat överallt.
Ja, precis. Ja. Jag kan säga, jag har lite samma känsla med Harrys första julmiddag på Hogwarts. Att han liksom att det, han hade aldrig sett så många maträtter samtidigt som han tycker om på ett och samma bord liksom. Mm. Tycker det är så himla fantastiskt beskrivet. Och, det, ja. Och där finns ju också allt. Det är ju liksom...
Ja. Och då är det dessutom julfeast, alltså ännu mer kanske, ja, det ska vara ännu mer än på en vanlig middag liksom.
Ja, precis. Ja. Och liksom just så här kokt potatis, stekt potatis, pommes, alltså det är liksom så här, det är inte bara potatis utan det finns alla desserters liksom. Ja,
vad du än vill ha, ja. Finns det.
Ja, drömmen för dig, potatisälskan.
Ja. Sen finns det ju en annan ganska tidig som är mysig på något sätt och det är ju Hagrids födelsedagstårta.
Just det, den tänkte jag inte på.
Nej, jag menar att den kanske då, med tanke på vad vi vet om Hagrids matlagande senare, så kanske man inte är supertaggad på den. Men det är ändå att han har haft med den själv och det står liksom happy birthday på med fjällstavat och allt för det. Det är verkligen...
Det är en grön glasyr på eller någonting sånt
här. Och att det är första gången Harry får en födelsedagstårta av någon som verkligen önskar honom grattis genuint.
Ja.
Det är ju helt, men det är ju kanske inte maten som är det väsentliga visserligen.
Fast
men...
ändå. Ja, alltså här, en kladdig chokladtårta.
Ja, det är jag ju svag för.
Mm-hmm. Mm. Jag med.
Ja. Sen har jag någon sån där, du sa det också, om det här är ett glass.
Alltså glass är ju med hela tiden. Så och jag har en sån här, något som låter så otroligt jävla gott, är ju när Harry är, efter han har blåst upp Marge och varit på rymmen och allt möjligt, så blir han ju en vecka kvar i Diagongränden och bor på den läckande kitten. Och då sitter han och gör ju sina typ läxor eller någonting, läser sina skolböcker hos Florian Fortescues Ice Cream Parlor. Och då kommer ju Florian Fortescue själv ut och... undervisa Harry lite om magins historia och bjuder honom på gratis glass liksom där en gång i halvtimmen. Och de beskrivs ju också så sjukt goda att det är typ så här, inte glass jag skulle egentligen tycka är gott, men det låter så sjukt gott när hon säger, alltså när hon skriver det, att det är liksom så här hallon och chokladglass med typ nötkrossströssel och grejer liksom. Det är så här, det är inte det jag hade valt egentligen, men
nej.
Men samtidigt där får man ju bara alltså där dör man ju glassdöden när man läser det.
Och det är ju beskrivningen av det. Som, jag gillar inte nötter, framförallt inte nötkrossar. Liksom. Men just det beskrivs ju på ett sätt som gör det ätbart. Sen jag någonstans ersätter ju i mitt inre med, alltså, min inre bild med det jag själv kanske skulle vilja ha egentligen.
Exakt.
Så att jag tycker inte att det gör så mycket att det som beskrivs kanske inte är det som jag skulle vara mest sugen på i hela världen. Mm. Utan det är beskrivningen i sig som, av hur den är, som gör det så jäkla gött.
Ja.
Så det, ja. Men Fortescue är ju en, ja, han ska ju nämnas verkligen.
Han ska nämnas.
Ja. Men vi har ju också några lite negativa upplevelser av mat.
Ja, finns ju de också.
Ja.
Alltså den äckligaste måste ju vara maten på nästan huvudlöse Nicks dödsdagsfest.
Mm.
Den är ju så vidrig, de här med typ såhär, mögligt och det kryllar av maskar i det och så vidare. Hermione har ju en teori om att eftersom spökena då inte kan känna smak på det sättet, de kan ju inte äta och sådär. Men att ett spöke liksom går igenom, eller såhär svävar igenom bordet med mat, med öppen mun.
Och kan på något sätt nästan
och hon frågar typ, hon menar på att de har nog låtit det ruttna för att maten ska få en starkare liksom lukt, eller såhär starkare arom.
Mm.
Och hon frågar, kan du känna smaken om du gör sådär? Och spöket svarar liksom såhär helt ledsen, nästan.
Mm.
Så att det känns rätt meningslöst, men det kanske har lite placebo, psykologisk effekt.
Ja.
Men fy fan vad äckligt.
Ja, om jag hade varit Harry eller någon av dem där. Alltså, det beskrivs som att det ligger som sagt rutten fisk, möglig ost och allt vad det är. Ja, men maskätna saker.
Ja.
Jag hade knappt kunnat vara där liksom. Nej. Jag som är ganska äckelmagad på det sättet om någonting luktar illa.
Ja, kryllande maskar och sånt här skit. Alltså typ matmaskar och likmaskar och skit. Det känner jag bara, jag kan inte vara i rummet tror jag inte, om jag vet att det finns.
Precis. Och det utom ackompanjerat av de här såg kör eller så här, orkestern som spelar på såg.
Sågklingor.
Konstigt jäkla ljud.
Ja.
Nej, det är verkligen så där bara, det ryser i kroppen.
Vi borde pratat om det i vårt spökavsnitt. Ja. Huruvida musiksmaken kan ändras så drastiskt av att man blir spöke.
Ja.
Sidospår här från ämnet idag, men det borde vi spekulerat mer i, för det är ju helt absurt. Varför skulle man gilla det?
Ja, för jag kan ju tycka att de är ju människor och det enda som händer med dem som spöken då är att de dör.
Mm.
varför skulle de inte heller då vilja ha en extra glaserad kyckling till exempel och glida igenom i munnen som verkligen ryker av alltså nyjord hellre än en rutten? För att så här, de ändrar fortfarande, det är inte så att de skulle vilja äta den ruttna om de hade varit i livet. Nej, du kan inte känna det.
För vi har ju ganska så här klargjort att man ändrar inte personlighet, nej, utan liksom den behåller man ju verkligen.
Ja.
Ja, det var ja, bara
ja, sidospår.
Sidospår som man kommer tänka på.
Men, våran ja, specialgrej, sidospår.
Yes. Ja. Du har ju en obehaglig matupplevelse ja, från böckerna.
Den är mer deprimerande än obehaglig. Uh-huh. Det är ju när Dudley helt plötsligt ska behöva börja banta och de då rensar ut allting. Och de får en middag med en halv grapefrukt.
Jag tror det är frukost, men ja, frukost, det spelar absolut ingen roll. Ja.
I alla fall en måltid. Och så här, Harry får beskrivet att hans dessutom är mindre, han har en mindre halva för det är så att det är typ så Petunia vill hålla Dudleys spirit uppe att han i alla fall får mer mat än Dudley.
Jag för mig att det beskrivs så, ja men precis, att jag för mig att det är så det beskrivs att de har en grapefrukt, de delar den i liksom fyra så här kvartsbitar och att liksom Harry noterar att han är mycket mindre än Dudley så åtminstone.
Ja, men till och med Vernon protesterade och Dudley, eller så,
är det här Petunia, allt jag får?
Ja, Petunia ger en skarp blick och bara...
Ja, och en liksom så här stel nick liksom bara, ja,
ja det är precis. Det. Ja, den är ju bara deprimerande. Sen visst, Harry löser ju det genom att bara ha gått upp och skrivit till sina vänner så fort det här hände och då har massa götta uppe på rummet. Så att, och det är också en god känsla liksom, att bara veta att jag kan sitta här och njuta av den här, eller njuta inom situationstecken. För sen går jag upp och äter massa goda saker, om än inte Hagrids saker.
Ja, precis. Deprimerande men ändå rolig sekvens i just den scenen också, när Dudley, när Uncle Vernon inte tittar, roffar åt sig hans bit också och äter upp. Stackars Dudley.
Där är det faktiskt synd om Dudley.
Ja, det är faktiskt inte roligt. Det är tragiskt att gå på diet.
Ja, det funkar ju dock. Ja. Vad det verkar.
Ja.
Och han tappar väl vikt och blir musklig istället.
Ja, precis.
Den lilla saten.
Ja.
Ja, sen tycker jag det är lite roligt så här, att när Fleur frågar efter bouillabaisseen.
Ja.
Det finns ju de... Ja, men som vi sagt, det finns ju massa gånger de nämner mat. Mm.
Ja, det är en väldigt central del i alla liksom så här sociala sammanhang och det handlar ju alltid om att liksom alla samtal som händer i kråkboet eller på Grimald Place i Sirius hus, det är ju vid middagsbordet under maten.
Ja.
Det är ju liksom, och det är väldigt mycket firande, de firar alltid Harrys födelsedag, de firar att Hermione och Ron blir prefekter och de firar bröllop och de firar och så vidare.
Fira mycket. Sa jag
Hermione och Harry? Jag menade Hermione och Ron.
Ja, jag minns,
ja. Ni vet
det, blir bra. Det blir bra i alla fall.
Ja.
Och apropå Hagrids mat som ju många kanske inte rekommenderar för att han verkar inte vara någon mästerkock direkt. Men vi har ju provat att laga några av hans, en av hans lilla efterrätter,
man ska kalla det. Specialiteter.
Precis.
Det började så här att jag fick i julklapp av Gustav The Unofficial Harry Potter Cookbook.
Yes.
Där alla maträtter från bokserien finns med.
Mm.
De som kan finnas ska vi ju tilläggas. Ja. Det går ju inte för mugglare att laga typ chokladgrodor till exempel.
Det är svårt.
Det är svårt.
Får sätta in någon spring, sån boing.
Ja, en sån liten spiralgrej som man kastar den. Där bland annat Hagrids rock cakes. Jag vet inte vad de heter på svenska. Är det
stenkakor?
Är det stenkakor?
Det känns fel på något sätt. Stenkaka är ju ett gammalt musik som alltså man spelar på stenkakor. Men rock cakes heter det på engelska i alla fall.
I alla fall. De bakade jag hamdagen. De blev väldigt bra. Inte alls så rärliga som man skulle kunna tro.
Nej, för det är roligt med den kokboken att tanken där är ju inte att göra Hagrids rock cakes oätliga.
Mm.
Utan de blev jättegoda, tyckte jag.
Ja,
men standardkaka, fast lite tjockare. Liksom,
ja, på något sätt. Så här, som en slags fluffig tekaka. Typ.
Ja, men det finns också beskrivningar i kokboken för hur man ska få den till att bli så som Hagrid gjorde dem.
Ja.
Vad var det stod?
Det står längst ner på sidan så står det... Den här är skriven av en kvinna som är kock liksom, till yrket eller bagare eller något sånt där. Och det står beskrivet att man får ju det vanliga receptet till goda kakor och så står det längst ner att vill du få dem som Hagrid's Rock Cakes så ska du låta dem vara i ugnen typ 20 minuter längre och sen låta dem ligga framme i en vecka.
Ja.
Då blir det riktiga rock cakes
alla Hagrid
liksom. Ja.
Mm. De här var fick en liten fin yta på toppen så att man fick bita igenom den, men det var fortfarande inte, det var inga problem för tänderna, så
nej,
kan man säga.
Men det var väldigt så här, som en slät typ av liten bulle, ja, kan man säga.
Tycker Hagrid själv att hans mat är god?
Det tror jag att han tycker.
Mm. Är det för att han är jätte som gör att han vill ha lite mer tuggmotstånd, eller är han bara knepig?
Jag tror bara typ att han inte bryr sig, för han är inte så, ja, men så här, han klipper inte sig, han kammar inte sig, han är bara inte så noga liksom. Nej. Jag tror han tycker att hans mat är god.
Ja.
Han är ju uppe och äter på slottet också ibland.
Ja, det är sant.
Men jag hade tänkt, vi hade faktiskt tänkt att vi skulle ha ett litet projekt, att jag ska laga några maträtter av den, från den kokboken, och uppdatera er om resultatet.
Ja.
Följ vår Insta för mer info. Jag tror redan du la ut en bild på en rock cake.
Ja, det la jag ut. Vi hade ju den när Harry fyllde 40, vilket han gjorde i fredags.
Just det, vi firade med rock cakes.
Ja. Härligt. Det här avsnittet släpps på måndag, vi spelar in på söndag. I fredags fyllde Harry 40.
Ja.
Så då... Då lagade Lisa rockcakes och vi åt upp dem.
Mm.
Och det var oväntat gott, tyckte jag. De såg inte jättemycket ut för världen, men det, smaken var god. Mm. Så ja, men vi ska fortsätta laga lite ur den boken. Framförallt Lisa, för Lisa är den som kan laga mat i vår familj, det är bara att erkänna. Och så när vi gjort en måltid och spelar in ett avsnitt så pratar vi lite om den, bara se så vi kan rekommendera.
Precis, men, vi ska uppdatera om utgången av detta. Jag tänker också att jag kan lägga ut en bild på kokboken, för det är faktiskt ett köp jag rekommenderar. Det var det är en skitbra present till äldre Harry Potter-fans i ålder nog att laga mat, tänker jag, precis. Och som får använda spisen själv och lite sånt där.
Ja. Jag köpte den på Sci-Fi-bokhandeln i Göteborg och jag tror att den finns kvar där.
Ja, säkert. Ja. Och säkert att beställa också.
Ja.
Ni ska få en bild på den, kära lyssnare.
Yes. Så,
för den var väldigt, väldigt god, tycker jag.
Ja. Då börjar vi bli klara för idag. Först ska vi bara tacka ytterligare två personer som varit patroner på $5-nivån i 3 månader. Så den här gången skickar vi ett stort tack till Robin Eriksson och Sofia Persson för att de är patroner för oss. Och i övrigt så vet ni att vi finns på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Vi heter Harry Potter-podden på båda ställena. Det ska bara vara att söka på det om ni inte hittat oss. Vi har en Gmail-adress, harrypotterpodden@gmail.com, om ni har frågor eller annat att ställa. Och så finns vi som sagt då på Patreon. Patreon.com/harrypotterpodden om ni vill stötta oss i vårt arbete. Vi släpper ett Patreon-exklusivt avsnitt redan om en vecka, den 10:e. Så då kommer det 3:e Patreon-exklusiva avsnittet ut. Och med det så tackar vi för idag. Ha det så bra!
Hejdå!
Hej!